Artikel 5.
Att vara synskadad i Kina innebär att din utbildning och framtid redan är bestämd av staten. Men det är inte alla som vill gå med på det. Vi har träffat Ying Wu som ville bestämma själv. Hon tog en helt egen väg och idag bor hon i Sverige.
Jag träffar Ying på Lilla Akademin. Det är en musikskola som ligger i en stor tegelbyggnad som förut var Norrtulls sjukhus. Här tar hon lektioner i tvärflöjt. Vi sitter i en av spelsalarna som inte har plats för mycket mer än ett piano och ett notställ.
Sitt. Sitt.
Under pianot ligger Jings ledarhund Bella.
Bra. Ligg nu Bella. Stanna.
Ying föddes i staden Zhangzhou i Kina som ligger ungefär en timme från Shanghai. När hon var 15 månader gammal fick hon en ögoncancersjukdom och förlorade synen. Hennes föräldrar blev oroliga för det är svårt att vara synskadad i Kina. Men de uppmuntrade Ying till att våga göra de saker som hon ville.
När jag var liten, jag var ett jätteaktivt barn. Jag ville göra så mycket som möjligt. Och jag ville utmana mig själv så mycket som jag kan. Så mina föräldrar bara trodde på mig att jag skulle kunna göra det. Och jag tror att det är kanske lite ovanligt. De flesta föräldrar kanske blir lite reda. Eller blir lite, de vill skydda synskadade barn så mycket som möjligt.
Att vara synskadad i Kina innebär att dina möjligheter till egna val i livet är små. De allra flesta synskadade går på specialskolor. Och där utbildas du till att bli massör. Och det är det du förväntas jobba med när skolan är slut. Men Ying var inte nöjd med att någon annan hade valt vad hon skulle bli.
När jag började med den här utbildningen, massageutbildningen, då tänkte jag, men varför valde ni att vad jag skulle göra i livet? Alltså det är mitt liv. Och jag tror att jag kan göra mycket mer än bara vara en massör. Eller jag vill inte vara en massör. Men tyvärr, det är den enda utbildning som det finns för synskadade, så de flesta är tvungna att bara plugga vidare och göra vad de andra gjorde.
Men Ying ville göra någonting mer och hon satsade allt på att lära sig själv så mycket som möjligt.
Jag lärde mig engelska själv och det tog väldigt lång tid för en kines och vill studera engelska. Det är inte så lätt i början och jag har ingen resurs och inga böcker i punktskrift, så jag var tvungen att lyssna mycket och lyssna på radio och lära mig på olika sätt som jag hittade.
Förutom språk satsade hon också på idrott. Som löpare har hon vunnit 14 guldmedaljer på nationella tävlingar i Kina och hon deltog i Paralympics 2004. Hon tror att resorna och mötena som kom med sporten var viktiga för att hon skulle våga välja sin egen väg.
Som en atlet eller en löpare fick jag möjlighet att åka utomlands att tävla på olika ställe. Då fick jag träffa massa folk och fick veta liksom, att det finns en värld utanför. Och jag har träffat folk som hade olika bakgrunder. Så tyckte jag, okej, då vill jag göra någonting annat.
Och ansträngningarna gav resultat. Hon blev accepterad till en av de bästa skolorna i regionen, Nanjing Foreign Language School, och blev då den första synskadade i Kina att gå på en internationell skola.
Vad tänkte du då när du skulle gå dit första dagen? Var du nervös?
Jag var jättenervös för att ingen visste hur det kommer bli. Och det betyder att om jag kommer in i en sådan skola, det är en jättebra skola, och då betyder att jag måste ta mycket, mycket ansvar att plugga och anstränga mig så hårt som möjligt. Och det gjorde jag. Jag sov bara 3-5 timmar per dag i de 3 år. Jag kommer ihåg, det var jättehårt, det var jättesvårt.
Men hon glömde inte sina gamla klasskamrater på skolan för synskadade. På sin nya skola startade hon en volontärklubb för att hjälpa dem.
Du vet, om man är synskadad i Kina, det är jättesvårt att gå ut själv, även om man har en käpp, för att det är jättemycket folk på gatan överallt. Det är jättesvårt att orientera sig. Så vad vi gjorde var att mina skolkamrater på den där vanliga skolan, de blev ledsagare till mina gamla klasskamrater på blinda skolan. Så vi bara gick ut och gjorde massa grejer tillsammans.
Efter hon gick ut skolan i Kina fick Ying ett stipendium och började plugga i USA. Där hade hon tänkt stanna, Men någonting hände som fick henne att ändra sin plan.
Jag träffade en kille som var svensk.
Mm-hmm.
och han ville verkligen att jag skulle flytta till Stockholm och kanske plugga lite här. Och...
Var träffade du honom?
Vi träffades i Kina faktiskt. Och sen så han och jag pratade mycket liksom om jag ska flytta hit. Det var väl verkligen jättesvårt val. Jag tyckte ju jag kunde redan engelska. Så det är mycket lättare i USA. Om jag flyttar till Sverige, då måste jag lära mig svenska.
Efter att ha funderat så bestämde hon sig för att hon ville flytta till Sverige. Vilket hon gjorde för 4 år sedan. När hon kom hit började hon direkt plugga svenska på SFI. Svenska för invandrare.
När jag började läsa svenska, då var det jättesvårt med resurser och hitta resurser och böcker och sånt. Det var inga böcker i punktskrift på SFI. Så jag var tvungen att skanna in mina texter själv hemma. Det gjorde jag med min kille. Så vi skannade in mina texter som jag ska läsa imorgon till exempel. Så gjorde vi själv. Så det var jättemycket extra jobb hemma.
Musiken har funnits med i Jings liv sedan hon var barn. Och hon fortsätter att plugga även i Sverige. Men det har inte alltid varit enkelt. Till exempel har hon inte lyckats få hjälp med att få sina noter i punktskrift.
Jag ringde till MTM och frågade om de skulle kunna skriva ut mina musiknoter. Om de sa ju nej. Ja, det är inte vår ansvar att göra det. Det är skolan som måste ta hand om det. Men det blir liksom man sparkar runt och ingen löser de här problemen.
Ibland har hon till och med funderat på att sluta med musiken. Det har blivit för svårt. Men ett möte inspirerade henne att ändå fortsätta.
Jag har träffat Andrea Bocelli, den här synskadade sångare, italiensk sångare. Jag träffade honom i Peking första gången. Sen pratade vi lite om musikstudier och hur man gör om man inte ser. Sen så tyckte han var jätteroligt att kommunicera och prata om det här ämnet. Så bjöd han mig att åka till Italien och vi pratade mycket mer där hemma hos honom och spelade vi musik tillsammans. Då fick jag jättemycket inspiration att fortsätta.
Har ni kontakt fortfarande?
Ja, det har vi. Han var i Malmö förra året så fick jag biljetter av honom och träffades vi igen i Malmö.
Vad betyder musiken för dig idag?
För mig själv, musik är bara ett sätt att uttrycka mig. Och det är ett språk. Vi kommunicerar genom språk. Och vi kommunicerar genom kanske kroppsspråk också. För mig, musik är ett annat språk. Man kan uttrycka kärlek genom musik. Man kan uttrycka glädje genom musik. Så för mig själv tycker jag att musik är ett annat kommunikationssätt.
Om vi pratar om språk, vad tycker du om det svenska språket?
Oh, det är svårt. Jag har fortfarande problem med prepositioner, till exempel håller på, håller om, håller i, håller av. Det är inte samma sak. Hur kan man det då? Och sen så ett bord, en stol, en säng. Varför det då? Varför det är ett bord och en stol? Jag känner mig ibland så frustrerad för att jag vill uttrycka mig på det sättet som jag vill. Som när jag spelar musik. Men då blir det lite begränsat för att kanske mina ordförråd är inte tillräckliga att uttrycka som jag vill.
Men när du spelar musik, då kan du uttrycka dig precis som du vill?
Ja, nästan. Eller jag kan förbättra mig alltid.
Det var Emilia Mellberg som hade träffat.